إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يكم رضا من الله سبحانه att fortsätta gå igenom de lektioner som vi påbörjade om saker som är specifika och särskilda för kvinnan i islam. Och idag kommer vi prata om kvinnans menstruation som hon får varje månad. Och det här har jag tagit från diverse böcker. Jag kommer inte alla nämna ungefär vart jag tagit dem ifrån. Och fast det mesta är från Sheikh Mohammed ibn Saleh ibn Uthaymin rahimahullah. Och det första är här från hans förklaring på Sharh al-Bulugh al-Maram. Och vad som kommer underlätta dagens lektion är om man har förståelse för de olika sorters blod som kommer ut från kvinnan. Det finns tre sorters blod som kommer ut från kvinnan, från hennes underliv. Och den första av dessa, det är al-hayd på arabiska. Al-hayd, som då är mensblod. Och den andra är al-istihaba. Och al-istihaba, som även kallas för demul fasad på arabiska, betyder det blodet som är utöver mensblod. Alltså det är extra. Och för vissa kvinnor kan det hålla på en hel månad och så vidare. Eller det är liksom konstant. Och den tredje kategorin är demun nifas. Och demun nifas betyder efterbördsblödningar. Blödningarna som kvinnan får efter att hon har fött barn. Och Sheikhen rahimahullah, han säger att naturligt blod som kommer från kvinnans liv, att menstruation är naturligt blod som kommer från kvinnans livmoder då hon har blivit könsmogen. Så ett tecken för att kvinnan har blivit könsmogen är att hon har fått hennes menstruation. Och det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har förbestämt för Adams döttrar. Från det att han skapade dem fram tills domedagen, wallahu a'lam. Och det vanligaste är att det kommer varje månad. Och det vanligaste är att det varar mellan 6 och 7 dagar. Och när vi säger vanligaste, då betyder det att det finns kvinnor som ibland får sin period på ett annat sätt. Till exempel, för vissa kvinnor kan det skjutas upp flera månader. Eller att den är 10 dagar eller 5 dagar eller 4 och så vidare, mer eller mindre. Och Sheikhen rahimahullah, han fortsätter och säger mensblodets igenkännetecken. För det här är jätteviktigt. Som vi nämnde finns det då tre sorters blod. Så hur ska man skilja på dessa sorter? På vad som är hayd och vad som är istihaba. Då säger Sheikhen att mensblodet är mörkt. Mensblodet är mörkt och svartaktigt. Till skillnad från blodet som är istihaba. Och istihaba, som vi sa, var det här blodet som är utöver menstruationen. Så mensblodet är mörkt och svartaktigt. Men det andra blodet, det är rödaktigt. Det är som vanligt blod. Och det andra igenkännetecknet för mensblod är att det är tjockt. Det är tjockt till skillnad från blodet från istihaba som är tunt. Och det tredje igenkännetecknet är att mensblodet luktar ruttet. Och istihaba-blodet är inte så. Och vissa läkare, de nämner ett fjärde igenkännetecken, och det är att blodet inte blir fast. Alltså blodet stelnar inte. Mäns blod stelnar inte som vanligt blod. Eller även om det stelnar så tar det lång tid, till skillnad från vanligt blod. Så dessa fyra saker är någonting som man måste veta för att då kunna skilja på de olika sorters blod som kommer ut från kvinnan. Men för det mesta så är det någonting som kvinnorna vet, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att mensblodet, demul hayd ma'rufun, att det är någonting som är välkänt för kvinnorna, hur det är. Och varför är det så viktigt att veta skillnaden mellan demul hayd och demul istihada? Dem på arabiska betyder blod, och hayd som vi sa är mensblod, och istihada är det här blodet som fortsätter efter mensperioden, som inte är mens. Det är jätteviktigt att veta skillnaden på dessa två blod, eftersom att det finns jättemånga lagar och bestämmelser som har just med hayd att göra, som har med menstruationen att göra. Till exempel, kvinnan, då hon har hennes period, får inte göra sala. Hon får inte heller fasta. Det är haram för hennes man att skilja sig med henne. Hon får inte heller göra tawaf. Hon får inte heller gå runt Kaaba. Och det är också en sak som visar att kvinnan har blivit könsmogen. Och kvinnan får inte heller ha samlag med hennes man då hon har mens. Så alla dessa saker baseras på att kvinnan har mens, till skillnad från istihada. Om kvinnan har istihada, dessa blödningar som fortsätter utöver menstruationen, då ska hon fasta, hon ska be, hon får ha umgänge med hennes man, mannen får skilja sig med henne, hon får göra tawaf från Kaaba och så vidare. Och då så säger sheikhen, när han fortsätter, finns det någon speciell ålder man får mens i? Kan man få det tidigt? Och då så säger sheikhen, i denna fråga finns det ikhtilaf. Det finns lite skilda åsikter. Vissa, de säger att det tidigaste är 9 år. Alltså kvinnan kan inte få mens innan 9. Och de säger också att det inte fortsätter efter 50. Så det yngsta är 9 och det äldsta är 50. Och att vad som kommer före 9 och efter 9 inte är mensblod, utan att det är istihada. Men sheikhen, rahimahullah, han säger att det inte finns någon gräns för vad, hur ung man kan vara eller hur gammal man kan vara. Eftersom att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذَى, surat al-Baqara, vers 222. Och de frågar dig om kvinnans månadsblödning. Säg, det är ett umtåligt och ett smärtsamt tillstånd. Alltså för att ha umgänge i. De frågar dig om kvinnans månadsblödning. Säg, det är ett umtåligt och smärtsamt tillstånd. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han nämnde menstruationen generellt, utan att nämna någon ålder. Och samma sak i sunnan. Sunnan har kommit generellt. Den har inte nämnt någon ålder. Så om man vill säga att någonting som är generellt i Koranen eller sunnan har en viss gräns, då kräver det här bevis. Och det här gäller allting i religionen. Om Koranen och sunnan har kommit med ett generellt uttalande, då kan man inte specificera detta uttalande förutom ett bevis. Okej? Okay? Samma sak till exempel. Allah nämner i Koranen om de som är resande. Allah har aldrig sagt vem som är resande och vem som inte är resande. Det har aldrig nämnts att det är 82 eller 83 kilometer eller 3 dagars avstånd för den som är resande. Utan Allah har generellt sagt resande. Då går vi tillbaka till vad som är resa hos folk i dess tid. Om någonting anses som resa idag, då är man resande, även om det skulle vara 70 kilometer och så vidare. Och samma sak gäller här, gällande kvinnans menstruation. Det har inte nämnts någon ålder i Koranen eller sunnan. Så när mensen kommer, då kommer den. Och det spelar ingen roll hur gammal man är. Och när den försvinner, så försvinner den. Och det spelar inte heller någon roll hur gammal man har blivit. Och den andra frågan sheikhen ställer, det är: har den någon tidsgräns? Har menstruationen någon speciell tidsgräns? Alltså antal dagar. Och då finns det samma sak här, lite skilda åsikter. Vissa lärde säger det minsta är 1 dag och det mesta är 15 dagar. Men sheikhen, han säger vad som är sahih, vad som är korrekt, är Vad vi nämnde innan, att texterna, de är mutlak, de är generella. Och det finns inget bevis för någon slags gräns i islam. Så det korrekta är att mäns blod är någonting som är ma'ruf, någonting som är välkänt hos kvinnor. Om den kommer, då har man mens. Om den försvinner, då har man inte längre mens. Och det spelar ingen roll om det så är en dag eller 16 dagar och så vidare. Och sheikhen, rahimahullah, han nämner i en annan liten bok som han har, som heter Risalat ud-dima at-tabi'iyya. En liten bok som handlar om kvinnans naturliga blödningar. Och han säger så här: och vet att grunden i allt naturligt blod som kvinnan ser, som inte har någon annan orsak, att det är mens. Vet att grunden i allt blod som kommer ut från kvinnan, det är mens, så länge hon inte har ett sår eller någonting liknande. Och det har inte med hur länge det fortsätter, alltså hur många dagar eller ålder, att göra. Utan förutom om blodet skulle fortsätta oavbrutet och aldrig avbrytas, eller att det fortsätter på ett sånt sätt att det håller på hela månaden förutom en eller två dagar, då är ju det här istihaba. Och det här kommer vi prata om sen. Och Ibn al-Taymin nämner, från Ibn Taymiyyah, en av de mycket lärda ulema som levde för cirka 700 år sedan, att han sa: wal asl fi kulli ma yakhruju min al-rahim annahu hayd hatta yaqumu dalil ala annahu istihaba. Han sa att grunden i allt blod som kommer ut från kvinnans livmoder, att det är mens, tills det finns ett bevis på att det är istihada. Så grunden i allt blod som kommer ut från kvinnan är att det är mens. Och han sa också någonting liknande: فما وقع من الدم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. Att grunden i allt blod som kommer ut från kvinnan är att det är mens blod, så länge man inte vet att det är blod som har kommit ut från kvinnans ådror, alltså som då är istihada, eller blod som är från ett sår. Och nästa kapitel som sheikhen pratar om, det är haydul hamil. Kan en gravid kvinna få mens? Och han säger: det vanligaste är att när kvinnor är gravida så får de ingen mens. Som Imam Ahmed rahimahullah sa, igenkännetecknet för att kvinnor är gravida är att deras blod slutar komma. Och sheikhen han nämner också: men om en gravid kvinna skulle få blödningar, hur ska man då gå tillväga? Han säger: om blödningarna är precis innan hon föder, med till exempel 2 eller 3 dagar, tillsammans med värkar, då är det nifas. Okej? Så om blodet kommer 2 eller 3 dagar innan kvinnan föder tillsammans med värkar, då är det nifas. Och nifas är ju då blodet som kommer efter kvinnan har fött. Och som ni vet, och det kommer vi nämna sen också, att nifas är ungefär som menstruation. Att när kvinnan får nifas får hon inte be, och hon får inte fasta, och hon får inte ha umgänge med hennes man och så vidare. Och sheikhen säger: men om det är långt innan förlossningen eller nära förlossningen men utan verkar, då är det inte nifas. Om det är långt innan förlossningen eller nära förlossningen fast utan verkar, då är det inte nifas, utan det är istihada. Och kvinnan ska då ändå be. Kvinnan måste ändå be och fasta och så vidare. Nam. Och sheikhen säger så här: men är det mens eller inte, och gäller samma saker för henne som gäller för kvinnan som har mens eller fasadblod? Och då säger sheikhen så här: där bestämmelserna gällande den menstruerande kvinnan inte gäller henne, alltså fihi khilaf, men det korrekta är att om det här blodet som kommer från kvinnan liknar hennes vanliga period, då är det mens, alltså under hennes graviditet. Så därför gäller samma bestämmelser för kvinnan som är gravid för kvinnan som har mens då hon inte är gravid. Alltså om en kvinna är gravid och ändå skulle få mens, då gäller samma saker för henne som en kvinna som inte är gravid. Hon får inte be, Hon får inte fasta och hon får inte ha umgänge med hennes man och så vidare. Och den nästa punkten som Sheikhen talar om är as-sufra wal-kudra. Och as-sufra wal-kudra, vilket betyder att kvinnan ser gulaktigt blod som kanske inte är tjockt och fast. Och det här blodet är mellan rött och svart, eller mellan rött, vitt och gulaktigt, som guld, som någon slags guldfärg, eller som smutsigt vatten. Om kvinnan ser det här under hennes menstruation eller mot slutet, då räknas det som hejd. Det räknas som menstruation. Och samma sak för henne gäller som kvinnan som har mens. Men om det kommer efter hennes period, då hon har blivit ren, då räknas det inte som hejd. Okej, okay? Om dessa vad kan man kalla det för, flytningar och så vidare, skulle komma från kvinnan efter hennes menstruation, då räknas det inte som hejd. Men om det kommer under själva menstruationen, då räknas det som hejd. Och beviset på detta är vad som är berättat av Atiyah radiyallahu anha, att hon sa: kunna la na'uddu sufra wal kudra ba'da tuhur shay'a. Att vi brukade inte bry oss om as-sufra wal kudra, alltså dessa flytningar som då var gulaktiga eller rödaktiga eller som liknande smutsigt vatten. Vi brukade inte bry oss om dessa flytningar efter att vi hade blivit rena, alltså efter att mensen hade slutat. Då brukade vi inte bry oss om dessa flytningar. Och Sheikhen nämner här att vad vi kan lära oss från denna athar är att vad som kommer ut från kvinnan efter hennes blödningar inte räknas som mens. Alltså efter att kvinnan har blivit ren, det som kommer ut efteråt räknas inte som hejd. Och det andra vi kan lära oss av detta är att om blodet ändrar färg under själva perioden, då är det fortfarande hejd. Det är fortfarande menstruation. Nam. Men det nämns också en viktig sak här som vi sa, Öleman nämner. Det är att om dessa flytningar skulle komma innan eller efter menstruationen, då är det inte mens, men det är ändå någonting som bryter kvinnans vudu, och hon måste ändå göra vudu. Och sen så nämner Sheikhen vissa domar, vissa ahkam som gäller kvinnan som har menstruation. Och det här är taget från boken Sharhul Mumti'. Och han säger att kvinnan, då hon har hennes period, hon ber inte och hon fastar inte. Och hon tar igen bönen men tar inte igen fastan. Och Aisha radiyallahu anha, hon frågades: hur kommer det sig att kvinnan som har fått mens ska ta igen fastan men inte bönen? Då svarade hon: detta skedde med oss på Rasulullah sallallahu alaihi wasallams tid, och vi blev beordrade att ta igen fastan, men vi blev inte beordrade att ta igen bönen. Och det har också nämnts i en annan athar att det kom en kvinna från Khawarij. Och Khawarij, det är en sekt som alltid har funnits, och det är en sekt som är extrema, som säger att alla muslimer är kuffar nästan och så vidare, och säger att man ska göra uppror mot ledarna. Det kom en kvinna från Khawarij till Aisha radiyallahu anha, och hon sa att hur kommer det sig att kvinnan ska ta igen fastan men inte bönen? Då så förstod Aisha att den här kvinnan, hon var från Khawarij, så hon sa till henne: aharuriyatun enti, är du från den här sekten? För sannoliken så blev vi beordrade att ta igen fastan men inte bönen. Och i det här finns det bevis på att religionen inte är baserad på logik. Eftersom att varför? Bönen har en högre status och är viktigare än fastan i islam. Men ändå så blev vi beordrade att ta igen fastan men inte bönen. Vilket bevis på att religionen inte är baserad på logik. För de skulle kunna säga logiskt sett, då ska man ju ta igen bönen också. Det är ett bevis på att religionen inte är baserad på logik. Och det är också ett annat bevis på att de här khawarij, de går alltid extremt in i alla lagar och bestämmelser i islam. De tar alltid de hårdaste åsikterna och så vidare, och gör saker och ting svårt för sig själva. Och det har nämnts i visheten bakom detta. Varför ska kvinnan ta igen fastan men inte bönen? De säger så här: eftersom att fastan är lättare För henne att ta igen än själva bönen, då fastan bara är vissa dagar under året, alltså 30 dagar eller 29 dagar per år, det är någonting lätt att ta igen. Men till skillnad från bönen, bönen är någonting som är svårt att ta igen. Det skulle vara jättejobbigt för kvinnan att ta igen bönen som hon då har lämnat i mellan 5 och 10 dagar och så vidare. Och en annan viktig sak här som kvinnor kanske känner till men ändå måste nämnas, är att om en kvinna som har mens skulle be eller fasta, då är bönen och fastan inte korrekt. Den är inte accepterad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och den är inte bara mardud, förkastad, den är också haram. Det är haram att fasta för kvinnan då hon har mens, eller hon får inte heller då be. Det är haram för henne att göra detta. Och en annan bestämmelse som gäller för kvinnan som har mens är att det är haram för kvinnan som har mens att ha samlag när hon har mens. Och beviset på det här är då Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Baqarah: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Surat al-Baqarah, vers 222. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger vad som kan betyda på svenska: de frågar dig om kvinnans menstruation. Säg, den är äda, den är skadligt. Det är skadligt att ha jima, att ha umgänge under själva menstruationen. Så håll er då borta från dina kvinnor under perioden. Och närmare inte dem förrän de har blivit rena. Och vad som menas med rena här är att de har duschat, som vi kommer prata om sen. Och beviset från sunnan att man inte får ha umgänge när man har, kvinnan har mens, är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: isna kulli shay illa nikah, att gör vad ni vill med kvinnan förutom umgänge. Men om mannen ändå skulle ha umgänge med hans fru, då måste han betala en kafara. Och en kafara på arabiska, det betyder en slags soning. Och vad som har nämnts i hadithen är att han ska betala en dinar eller en halv dinar. Och en dinar är motsvarande 2,25 gram guld. Okej? Okay? Och man kollar då priset på guld. Om guld till exempel är 100 kronor grammet idag, då blir det 225 kronor. Och det här ska då betalas till fattiga människor. Så man får välja mellan priset av en dinar eller en halv dinar. 2,25 gram guld. Och om kvinnan går med på det, det umgänge, då måste hon också betala denna summa. Och vad man måste veta att det här är en synd. Att ha umgänge är en synd då kvinnan har hennes period. Och man måste också göra tauba för den. Nam. Och sheikhen han säger här: men om hennes period skulle sluta, då får hon göra allting som tidigare var förbjudet innan hon duschar. Alltså hon får, förutom vissa saker, det är halal för henne att till exempel, mannen till exempel att skilja sig med henne, det är halal för henne att fasta och så vidare. Men hon får inte be och hon får inte göra tawaf runt Kaaba. Hon får inte heller ha umgänge. Och vi ska nämna bevisen för det här. Beviset för att kvinnan kan fasta och måste fasta om hon blir ren innan fajr, även om hon inte skulle ha duschat, är att om hennes blod slutar komma, då blir hon som en person som är junub, som har den stora orenheten. Och personen som är junub, han kan börja fasta även om han eller hon skulle vara junub, baserat på hadithen som är berättad av Aisha radiallahu anha, att profeten sallallahu alaihi wasallam kana yusbih junuban fi jima' ghayra ihtilam fi ramadan thumma yasum. Att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade alltså fajr brukade komma på honom, tiden till fajr brukade gå in och han var junub och han brukade ändå fasta. Alltså han var junub från att han hade haft umgänge och han brukade ändå fasta. Och den här hadithen är berättad av Bukhari och Muslim. Så om kvinnan skulle bli ren till exempel 10 minuter innan salatul fajr i ramadan, då är det inte ett villkor att hon först går och duschar, utan hon kan fasta. Hon kan börja fasta och äta och duscha sen efter fajr, efter att fajrtiden har gått in, och så gör hon då salat. Och beviset för att mannen kan skilja sig med kvinnan innan hon har duschat är hadithen som är berättad av Ibn Umar radiyallahu anhu, då han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamila." Att Ibn Umar, han skilde sig med hans kvinna då hon hade hennes period. Så profeten sallallahu alaihi wasallam blev arg och sa till hans fader Umar, beordra honom att ta tillbaka henne och sen skilja sig med henne då hon är ren eller gravid. Och denna hadithen berättade Bukhari och Muslim. Och vad som menas med ren är att hennes period har slutat. Och så nämner sheikhen här ahkam al-istihada. Ahkam al-istihada. Vi nämnde att den första kategorin av blod, det var al-hayd, och den andra är al-istihada. Och istihada kallas ju också för demul fasad, blod som fortsätter att komma efter menstruationen som inte är mens. Och vad kvinnan ska göra är att kvinnorna vet ju ungefär när hon får hennes period. Är det på början av månaden, i mitten eller på slutet? Så vad hon gör är att hon sitter och väntar, eller hon väntar så länge som hon normalt brukade vänta. Alltså om hon brukade vänta från den första till den sjätte, hon brukar ha mens från den första till den sjätte, då gör hon det. Och blodet som kommer efter, det räknas som istihada. Så hon duschar efter den sjätte till exempel, och sen så ber hon som vanligt. Men vad hon måste göra är att hon måste tvätta bort blodet innan hon ber. Och att hon också använder någon slags binda eller någonting. Och hon behöver inte duscha innan varje bön, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till kvinnan igsili anki dam wa salli, att tvätta bort blodet och be. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Men så kvinnan som har istihada, hon måste be och hon måste fasta. Och det är också halal för hennes man att ha umgänge med henne. Men de säger ulema att det är rekommenderat för henne att göra ghusl innan varje salah. Eller att hon gör en ghusl innan dhuhr och slår ihop dhuhr och asr. Kvinnan som har istihada får slå ihop bönerna. Så att hon gör till exempel ghusl innan dhuhr, så ber hon dhuhr och asr. Eller så gör hon ghusl innan maghrib. Hon kan göra ghusl också innan maghrib och slå ihop maghrib och isha. Och så kan hon göra en ghusl till fajr om hon vill. Men som vi sa, detta är inte ett måste, utan om hon vill så får hon göra ghusl. Eller om hon vill, så säger ulema att det är rekommenderat för henne att göra wudu innan varje bön och tvätta bort blodet som har kommit ut. Och den sista kategorin av blod är efterbördsblödningar, en nifas. Och det är det som kommer efter förlossningen. Och de nämner att dessa blödningar kommer under förlossningen, efter förlossningen eller innan den, två eller tre dagar. Som vi nämnde, om de kommer tillsammans med verkar, då räknas det som nifas. Och nifas är ju då som menstruation. Kvinnan ber inte och fastar inte och får inte heller ha umgänge med hennes man. Och då kommer samma fråga igen. Finns det någon gräns för hur få dagar det är? Eller finns det någon gräns för hur många dagar det kan vara? Och de säger, de lärde, det finns ingen gräns för hur få dagar det kan vara. Det har nämnts kvinnor som föder barn och inte får några blödningar alls nästan. Alltså första dagen, alltså, det kommer ingenting alls. Så det finns ingen gräns för hur lite det kan vara. Men det finns lite skilda åsikter om hur mycket det kan vara. Och det finns det som är ma'ruf, två kända åsikter, det är 40 eller 60 dagar. Och Ibn Uthaymin, han säger det som verkar vara mest korrekt är 60 dagar. Och vad som kommer efter 60 dagar räknas inte som nifas, utan det räknas som demul fasad, istihada, och kvinnan måste då be och fasta. Så som vi sa, det här är som menstruation. Kvinnan får inte be, hon får inte fasta, hon får inte heller göra tawaf, gå runt Kaaba. Och efter en nifas så måste hon göra ghusl. Hon måste då duscha. En annan sak som skiljer sig från menstruationen är, ni vet, om en man skiljer sig med hans fru, då är vänteperioden tre mensperioder. Okej? Okay? Vänteperioden är tre mensperioder. Så när kvinnans tredje mens har kommit, då är hon frånskild. Alltså den har blivit gått över, då är hon frånskild. Men vad det gäller nifas, eller kvinnan som är gravid, då är hennes vänteperiod tills hon föder. Så fort hon har fött, då är hon frånskild. Alltså om mannen skiljer sig i andra månaden av graviditeten och kvinnan föder efter 7 månader, så fort barnet har kommit ut, då är hon frånskild. Okej, okay? Och man behöver inte vänta då tills det här blodet har slutat komma. Nej. Det kommer en fråga här till Sheikh Abdurrahman Sa'di Ibn Uthaymins Sheikh, en av de lärde i Saudiarabien. Han sa: vad ska den gravida kvinnan göra om hon börjar blöda mycket utan missfall, då hon är gravid alltså? Under graviditeten så börjar hon blöda mycket. Och då så säger Sheikhen så här: det här är demofasad, alltså som istihada. Hon ska inte lämna bönen på grund av det, utan hon ber även om hon blöder, och hon behöver inte ta igen denna bön. Men hon gör wudu vid varje bönetid, wallahu a'lam. Och Ibn Baz frågades, det här var ju då tillsammans med vad vi nämnde innan, att om det kommer menstruation hos kvinnan under den tiden hon brukar ha menstruation och blodet är som mensblod, då räknas det som mens. Och Ibn Baz, han frågades också om det här med missfall. Så han nämnde att om fostret är utvecklat, att man kan se former på fostret som huvud, händer och fötter, då blir kvinnans tillstånd nifas, nufasa, alltså efter bördsblödningar, och hon ber inte och fastar inte och så vidare tills det att blodet försvinner. Eller han säger att 40 dagar har gått, och om hon fortfarande blöder efter 40 dagar, då är det istihada och hon ber och fastar och så vidare. Men hon gör wudu till varje salah. Som profeten sa: tawaddai li waqt kulli salah, att gör wudu till varje bönetid. Men då säger Sheikhen så här också: det kan ju vara så att efter 40 dagar så fortsätter blodet att komma hos kvinnan. Och då så säger Sheikhen så här: om det här är samtidigt som hon brukade ha hennes mensperiod, då räknas det som mens tills det att hennes mensperiod då brukar gå över. Och så nämner Sheikhen den andra kategorin av missfall, som är om fostret inte kan se på fostret något av dessa saker. Alltså man kan inte se ansikte och ben och så vidare, utan det kanske liknar en köttklump eller det bara är blod. Då räknas det här inte som nifas. Alltså det här kan då ske i första och andra månaden, och vissa ulema nämner även tredje månaden. Då räknas det här inte som nifas efterbördsblödningar, utan kvinnan då ber och fastar som vanligt. Så vad Sheikhen nämnde, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, är att om fostret inte är skapat, alltså man kan inte se formerna, ansikte, ben och så vidare, och det är första, andra månaden, även tredje, då räknas det som istihada, blodet som kommer efter detta missfall, och kvinnan ber och fastar som vanligt. Och Sheikh Ibn Uthaymin, han nämner, och samma sak gäller, det här är som en princip ni kan ta, att regeln är att om fostret är skapat, då är det nifas. Blodet som kommer efter ett missfall eller abort, då fostret är skapat, det är nifas. Och när jag nämner abort, då betyder det inte att jag säger att abort är tillåtet, utan om det skulle ske. Så blodet som kommer efter, om fostret är skapat, är att det är nifas. Men om fostret inte är skapat, alltså i form, man kan se ansikte och så vidare, då är det demul fasad, istihada blod. Och samma sak gäller blodet som kommer ut innan hennes missfall, att kvinnan ska be och fasta och så vidare. Så om kvinnan börjar blöda innan hon får missfall, då ska hon ändå be och fasta. Men när hon ber, då ska hon ju då tvätta bort blodet och använda någon slags binda. Och samma sak, det var en fetva som ställdes angående kejsarsnitt. Samma sak, om kvinnan gör kejsarsnitt så är det också nifas. Blodet som kommer efteråt är också nifas. Och det finns två, det finns några jätteviktiga frågor här som vi ska avrunda med. Det är att några viktiga frågor som alltid ställs. Får en kvinna som har mens läsa Koranen eller inte? Och får hon röra el mushaf? Och det som verkar vara mest korrekt är vad Sheikh al-Albani, Ibn Hazm och Sheikh Muqbil rahimahullah säger. Det är att det är tillåtet att läsa Koranen och att röra Koranen med ens händer för personen, för kvinnan som har mens och för personen som är junub generellt. Men Sheikh al-Albani säger att det är makruh. Det är någonting som inte är rekommenderat, baserat på hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inni karihtu an adhkura Allah illa ala tahara." Det var en gång en man som sa salam alaikum till honom och han uträttade hans behov. Så han besvarade inte mannen förrän han hade gjort wudu, och så sa han: "Jag tycker inte om att nämna Allahs namn förutom då jag är ren." Och en annan fråga som ställs är: får kvinnan som har mens gå in och sitta i en moské och stanna kvar där inne? Nej. Och sheikhen, Sheikh al-Albani rahimahullah, han säger att det är tillåtet. Det är tillåtet för kvinnan att gå in och sitta i moskén, eftersom att det finns ingen sahih dalil, bevis, för att kvinnan inte får göra det. Och grunden i allting är att det är tillåtet. Och om man vill säga att någonting är förbjudet, då måste man ha ett bevis. Och vad gäller Sheikhen säger också: snarare så finns det bevis från sunnan att hon kan vara i moskén och sitta i moskén. Och beviset på det här är hadithen som är berättad av Aisha radiallahu anha, då hon fick mens under hajj och hon började gråta. Så profeten sallallahu alaihi gick till henne och såg att hon grät. Då sa han: vad är det med dig? Är det så att du har fått din period? Då så sa hon ja. Så sa han, han tröstade henne och sa: det här är någonting som Allah har föreskrivit för Adams döttrar. Och så sa han: gör allting som man gör i hajj förutom att du inte går runt Kaaba, du gör inte tawaf och du ber inte. Du ska inte be och inte göra tawaf. Så i den här hadithen finns ett bevis på att man kan vara inne i moskén och sitta i moskén. För de enda saker hon inte fick göra, det var tawaf och salat. Och det finns en hadith som många ulema försöker använda som bevis för att man får inte, för att kvinnan inte får gå in i moskén då hon är junub. Och det är hadithen som säger: inni la uhillu al-masjid li ha'id wal junub. Att sannoliken så gör jag inte moskén halal för kvinnan som har mens eller mannen eller den personen som är junub, den som har den stora orenheten. Och den här hadithen är daif, den är svag, och man kan inte använda den som bevis. Och en annan viktig fråga som vissa kvinnor kanske ställer är: vad ska man göra om kvinnans mens slutar efter 2 eller 3 dagar? Det händer ibland att kvinnan brukar ha mens i 6 dagar, men den slutar efter 3 eller 4 dagar. Så kvinnan duschar och börjar be och fasta och så vidare, och sen så kommer den tillbaka. Vad ska hon då göra? Då så säger ulema så här: om det är under perioden som hon normalt hade mens i, då räknas det här blodet som mens. Och hon ska då fortsätta och vänta tills blodet försvinner och duscha, och sen så gör hon saker och ting som vanligt. Och en annan viktig fråga som är den sista. Jag nämnde på en tidigare lektion till bröderna att Ibn Qudama, en stor lärdman i Hanbali Madhab, han sa så här: att om kvinnan blir ren innan Maghrib, då ska hon ta igen Dhuhr och Asr. Och om hon blir ren innan Fajr, ska hon ta igen Maghrib och Isha. Okej? Men det som verkar vara mer korrekt är en annan åsikt som jag läste idag. Det är en åsikt som Sheikh Ahmed Najmi har, Och det är att den enda bönen kvinnan ska ta igen, det är den bönen vars tid fortfarande är inne. Alltså om kvinnan blir ren 10 minuter innan Maghrib, eller en kvart innan Maghrib, då är den enda bönen hon behöver ta igen är Salatul Asr, eftersom att tiden för Dhuhr har gått ut. Och samma sak gällande Isha och Maghrib. Om hon blir ren efter Isha, så ska hon då ta igen hon ska bara ta igen Isha och inte Maghrib. Och det är det här som verkar vara mest korrekt. Och det var det här vi hade att prata om idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.